Från den 1 april gäller det nya färdtjänstavtalet i Region Stockholm. Bland nyheterna är att ett tredje taxibolag kommer in och kör färdtjänst och det blir mer betalt till bolagen för resor som går i innerstan och också till de som tar en körning med resegaranti. Färdtjänstnämndens ordförande kristdemokraten Fredrik Wallén säger hur han tror att det här märks för resenärerna.
Vad vi utgår ifrån är att man i första hand kommer att märka av det är att det blir större biltillgång. En utmaning för oss kontinuerligt inom färdtjänsten i vårt stora län är ju att det är en bristvara med taxichaufförer och vår verksamhet påverkas dessutom av trafiksituationen. Men nu går vi in i en avtalslösning som ger 1400 bilar till som kan köra färdtjänst i vårt stora län. Och sammanlagt så kommer vi upp i nästan 4000 eller mellan 3800 och 4000 taxibilar. Och det tror vi ju själva på goda grunder kommer att synas i uppföljningen att i och med att det finns fler bilar som kan ta färdtjänsttaxiresor så kommer också då större förutsättningar för tidspassning. Och det är ju det vi ser fram emot att få följa upp nu och se hur stort genomslag får det här. Men det är naturligtvis så att det riktigt stora och det som på kort sikt då, enligt vad vi både hoppas och tror kommer att vara synligt för resenären, det är att det finns fler bilar tillgängliga som kan ta färdtjänstresor.
Men det blir inte bara skillnad i det här med tidspassning, hoppas man med nya avtalet, utan det blir också skillnad i om bilen inte kommer alls.
Ja, och vi har ju vår resegaranti. Och där är det så att det här nya avtalet, det ger ekonomiska incitament för att om det av någon anledning kör ihop sig med den beställda färdtjänsttaxiresan, bilen dyker inte upp, så finns det nu ekonomiska incitament för när kundtjänstgarantin beställer en garantibil, att man då tar den resan som chaufför när man hör det. Man får extra betalt helt enkelt då. Och det tror vi kommer ju underlätta arbetet med resegarantin. För vi har ju sett under de senaste åren att själva resegarantifunktionen har haft en oerhört kort svarstid. Alltså man kommer fort fram dit. Men däremot så är det ju inte alls säkert att det har varit så lätt att hitta en bil. Och även i det avseendet så både tror och förutsätter vi att det här avtalet ger helt andra förutsättningar för att när resegarantin behövs så kommer det gå fortare att hitta den här extra bilen.
Vad kommer att hända nu från och med 1 april när som resenär om en förare bommar ut en körning redan från början så att säga? Får man vänta 20 minuter som innan eller kommer man få något besked tidigare? Eller?
Ja, vi jobbar ju, och det är också någonting som införs parallellt med det nya avtalet nu under våren, att vi har ju resebeställningsfunktionen på internet utökas och moderniseras ytterligare. Så att man kunna följa vad som händer med ens resa. Man ska kunna följa också sitt resesaldo och sådana saker. Men tanken är att man ska kunna få en återkoppling. Dilemmat med det som vi har diskuterat mycket under de senaste åren, det här med det som ibland kallas då bommade resor, det är att det får ju egentligen inte ske. Men grunden är att har en förare blivit tilldelad resan, då är det egentligen alltså trafikstörningar, motorhaveri, alltså någon form av närmast force majeure som ska göra att bilen inte kommer fram. Det är inte, vilket vi ju fått dessvärre rapporter av i alla fall av och till under de senaste åren, att man liksom åker in i en bättre resa som man uppfattar själv och tar den, för så funkar inte systemet, så funkar inte avtalen. Och dessutom, för vi vet ju att de här avtalen är ju populära i branschen, för det är ju verkligen ett sätt för taxibranschen att få ett väldigt flöde av många resor hela tiden, så man vill ju ha färdtjänst och då innebär det att man alltid måste tacka ja till den också om man blir tilldelad en färdtjänstresa. Och vad bolagen själva gör, och vad jag är ju väldigt tydlig med att det är en pedagogik och en logik som jag verkligen delar, det är att man kan inte göra bokslut på resa. Man kan inte säga att nu fick jag en färdtjänstresa, men nu fick jag kanske den här längre resan, då på den enskilda resan tjänar jag mer, utan du måste göra bokslut på dagen och på veckan. Och då är det naturligtvis så att 8 färdtjänstresor ger mycket mer än 2 normalresor. Och de taxiförare jag träffat som verkligen omfamnade även det tidigare avtalet, de har ju resonerat så att det är alltså att tack vare att jag har möjlighet att ta färdtjänstresor så har jag ständigt så att säga resor som jag kan köra.
Mm. Men det, nu är det ju så att med det nya avtalet så ska det vara en bot som går till bolaget om det inträffar att en förare vägrar en resa som är tilldelad.
Mm. Ja, det är ju ett så kallat punktvite, och det fanns faktiskt förutsättningar för det även i det tidigare avtalet. Och det är naturligtvis en administration för att bestämma när det ska delas ut, men i grunden är det så att det är en uppenbar bomresa, alltså en förare tilldelas en resa men struntar i den och tar en annan istället. Då ska man tilldelas ett sånt här vite, sen är det en administration för att få till det. Och generellt så går det då till bolaget som sen då avgör hur man internt debiterar det där, men det är ju så att det där är ju ett incitament för att få ner risken för bomkörningar. Men vår förhoppning är att avtalet i sig, med de möjligheter det gör till att få körningar, och sen också det pedagogiska arbetet, inte minst från avtalsleverantörerna själva, och förklara liksom alla de fördelar det faktiskt finns med att få köra färdtjänst i världens tredje största anropsstyrda kollektivtrafik, att det ska få ett genomslag. Och det går ju också hand i hand med de ytterligare utökade kraven på utbildning i bemötande och just att vara en serviceinriktad färdtjänstchaufför, som också ligger i det här avtalet, att man successivt ska utbilda alla sina förare i bemötande frågor.
Så det fanns önskemål från funktionshindersorganisationerna inför det här avtalet att resegarantin skulle kunna användas till alla bolag och bilar när en körning har uteblivit, så att säga. Men riktigt så fungerar
det
inte.
Nej, det är ju så att om man blir tilldelad en resegarantibil, då är det ju kopplat till de bolag vi har upphandlat. Och där finns det då ekonomiska incitament att oavsett vilket bolag det var som hade körningen från början och sen av någon anledning så fungerade det inte, så kan vilken annat bolag som helst ta det. Sen har vi det här med bil på gatan också, men där får man ju lägga ut pengar och skicka kvittot i efterhand, och då är det ju inte bolagsstyrt, så att säga.
Men när det gäller det här med höjd ersättning, så om jag har förstått rätt så är det i innerstan då framförallt som man höjer, men i vissa områden så tror jag att ersättningen också sänks.
Det beror helt och hållet på körningens karaktär. Just det här med resegarantin, det är kopplat till att man tar en garantikörning. Men annars är det alltså var trafiken anses ha mest intensitet och var det anses finnas störst behov av att ha ekonomiska incitament för att ta körningen.
Mm. Men och nu så, som du sa, så blir det ytterligare ett bolag som är med och erbjuder körningar, och det är Taxi Stockholm som kommer till. Men då är det så, om jag förstår rätt, att de får en tilldelning på 10% ungefär. Mm. Mm. Hur kommer det sig?
Ja, just det avtalstekniska, det är ju vår förvaltning som har tagit fram. Men det har helt enkelt att göra med vad bolagen har för kapacitet, vad de har lämnat anbud om vad de kan erbjuda. Däremot finns ju alla tre bolagen med, så att säga, i hela, till exempel hela resegarantibiten och så. Men annars har vi ju ett ganska avancerat system med olika områden inom vårt stora län där färdtjänst ska köras, och då blir man tilldelad alltså i grunden olika områden där man kör. Men sen finns man tillgänglig då för till exempel resegarantikörningar generellt. Och det där tror vi kommer att fungera bättre än det tidigare avtalet. Men när vi tittar på våra uppföljningar, inte minst från nu i år, så märker vi ju ändå att både nöjdheten och tidspassningen, den ligger där mellan 85% och 90%. Och där också upplever jag att i synnerhet inom färdtjänsten så nöjdhet och tidspassning går ganska mycket hand i hand. Med det nya avtalet så är det mycket som fungerar bra, och då ska vi mixtra och dona med det, så att det kan fungera ännu bättre. Inte minst genom samverkan med de intresseorganisationer som är väldigt engagerade i färdtjänstfrågor. Vi ska ta in alla åsikter och genomtänkta förslag och alternativ som kommer från intresseorganisationerna, men samtidigt vara tydliga med när vi är oense och så. Och sen också jobba, och det går lite hand i hand med den här målsättningen vi har med att bli mycket bättre på att kommunicera. I all samverkan så är ju intresseorganisationerna en ovärderlig kunskapsförmedlare till sina medlemmar om vad som gäller. Till exempel om vår utvecklade verksamhet med mina sidor på färdtjänsten.se på nätet och en mängd andra sådana saker.
Jag vill också pröva en vild tanke här. Jag tänker, när man, vi upphandlar inom det offentliga, så när det gäller sjukvård till exempel så har vi vårdcentraler. Och sen så är det upp till den enskilde medborgaren att välja på de upphandlade vårdcentralerna. Men när det gäller färdtjänsten så är det ju så här att vi upphandlar några olika bolag. Men jag kan inte välja vilket bolag som ska utföra min resa. Varför kan man inte få göra det?
Ja, det är ju någonting som vi hela tiden pratar om och tittar på när vi följer upp. Men här och nu så är den praktiska förklaringen till det att vi behöver ju få ett hållbart system. Och som jag brukar säga, det viktigaste med färdtjänsten är att den kommer i tid, utförs med god kvalitet, att den är ekonomiskt hållbar, och sen ska den ju inte kunna missbrukas heller. Och då är det så att som den bransch som vi har att förlita oss på då ser ut just nu, med en väldigt stor förarbrist, dessutom då persontrafik i en region där det på både planerade och oplanerade grunder ofta är störningar i trafiken, då kan vi inte ha den möjligheten. Men det är någonting vi pratar om hela tiden, och man får ju se successivt när vi följer upp vår verksamhet och hur framtida avtal kan formuleras, och också hur branschen utvecklas. För det ska man ju säga, och det gäller ju kollektivtrafik i stort, både den allmänna och den särskilda kollektivtrafiken, om vi använder det uttrycket om färdtjänst. Det sker ju en väldigt, väldigt stor utveckling på alla möjliga sätt, och där tror jag att det kommer att hända väldigt mycket, även om vi säkert kommer att se de stora sakerna i den allmänna kollektivtrafiken. Men det kommer att hända väldigt mycket på så kort sikt som den närmaste mandatperioden. Och börjar vi titta i 10-15 års perspektiv, så kan det bli väldigt, väldigt stora utvecklingar, oavsett vad man egentligen pratar om för tekniska innovationer. Allt ifrån hur man kan styra sin egen resa via en smartphone till förarlösa bilar.
Jag klamrar mig fast lite vid ett ord som du sa där. Färdtjänsten får inte missbrukas. Hur kan man missbruka färdtjänsten?
Jo, nej, men det är naturligtvis så att alla välfärdstjänster vi har riskerar naturligtvis att missbrukas, i värsta fall genom kriminalitet. Man får komma ihåg att vi har, hur man än väger och mäter det, man får komma ihåg den samlade färdtjänstverksamheten i Stockholms län är budgeterad till 1,6 miljarder. Vi har en omfattande resetilldelning. Vi har 70 000 människor som reser. Och i värsta fall så kan det naturligtvis vara så att man använder det här i rent kriminella syften. Alltså att det är kortet som är ute och åker, men inte färdtjänstresenären och sådana saker. Och då är det ju rent bedrägeri. Men det är naturligtvis saker som i efterhand ofta kan vara svåra att bevisa, och det kan överhuvudtaget vara svårt att upptäcka. Och då behöver vi ha system för att på ett rimligt sätt kunna titta på det här. Men den stora problematiken, och det är ju någonting som jag har för avsikt att titta lite djupare på under den kommande mandatperioden, det är ju hur vi på ett bra och etiskt sätt ska kunna skärpa upp just bevakningen av det överutnyttjande som vi vet finns i färdtjänsten. Och då pratar jag i värsta fall alltså om att färdtjänstkortet ut och reser, men det sker ingen riktig resa i anslutning till det. Men också att det överhuvudtaget inte kan missbrukas. För det här är väldigt viktigt, för färdtjänsten är en verksamhet som är så betydelsefull för de människor som behöver den. Och det innebär att den måste vara hållbar över sikt ekonomiskt. Och det innebär naturligtvis så att när den utnyttjas även i enstaka fall, alltså missbrukas, så går det ut över trovärdigheten på systemet. Och de pengarna som den här som går till, i värsta fall ett rent bedrägeri, de pengarna skulle användas till vanlig färdtjänst istället, alltså riktig färdtjänst istället.
När vet vi om det här nya avtalet har löst problemen?
Ja, vi kan säga på så här halvkort sikt kan man väl säga att inte redan till sommaren, även om det kan ju ofta bli så när man går in i ett nytt avtal att man ser väldigt fort tendenser på att oj, och jag hoppas att vi väldigt snart ska se positiva tendenser. Men annars får man nog säga att under hösten kommer vi att kunna få uppföljningar där vi faktiskt ser hur har det blivit med tidspassningen. Och själv kommer jag ju särskilt att bevaka just uppföljningen av tidspassning, för än en gång i vår stora region så den stora problematiken har ju varit brist på taxibilar i kommunikation med en ofta väldigt ansträngd trafiksituation. Och när vi nu tillför så pass många taxibilar, ja, över 1400 stycken, och vi kommer upp i nästan 4000 taxibilar som finns tillgängliga för vanlig färdtjänsttaxi. Då känns det ju som det finns väldigt goda incitament för att det här kommer vi att kunna se förbättringar av.
Och där säger vi tack så mycket till färdtjänstnämndens ordförande Fredrik Wallén.